Jag tänker att bland det svåraste är att varsebli när man tar skit utan att man ens märker det. Och att påminna sig om att man har möjligheten att sätta en gräns.
Inför det här avsnittet så fick jag leta i mitt inre för att hitta situationer då jag upplever att jag har tagit skit. Det väckte mitt intresse. Beror det på att jag har omgivits av människor som har varit så goda att de inte har kastat skit på mig? Eller på att människor har varit så rädda för mig att de inte har vågat? Men mest nyfiken blev jag på vad Anna egentligen menar med det här att ta skit. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och det här är Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Och där vi dricker te hela dagarna. vi tankar på ny varmt vatten rätt ner i koppen. Hur känns det? Blir det ångestreglerande nu, Anna?
Ja, absolut. Alltså för mig är så här te, det är liksom den ultimata snuttefilten. Jag tänker att det är rätt bra beroende att ha faktiskt. Alltså, det,
Ja, det måste ju vara ett av de liksom mest ofarliga beroenden, tänker jag.
Men sen tänker jag också, du vet, i andra kulturer när man har liksom teceremonier. Det fyller ju, det kanske inte är ett beroende jag har. Jag kanske egentligen
i
har
Japan.
Någon sorts, eller har någon sorts, du vet, ritual som egentligen är jättesund och hälsosam.
Ja. Mm. Ja, men så kan det vara. Jag hängde ju med japaner igår hela dagen faktiskt. Jag hade besök från Japan här. Och då tänkte jag mycket på det att när jag ska åka dit och hälsa på dem, då kanske jag får göra en sån här teceremoni. Och hela mitt liv så har jag alltid tänkt att okej, jag åker till Japan, jag är jättenyfiken, vill göra allt. Men över min döda kropp att jag sitter i 5 timmar och stirrar på en kopp te. Alltså jag vet ju inte hur man gör. Men så jag bara, det kommer göra ont i kroppen, det kommer vara jättejobbigt. Jag kommer inte göra det. Men nu känner jag bara att wow, det vill jag göra. Det är något med te.
Det är något med te. Mm. Det är det.
Ja, ska vi checka in?
Vi checkar in. Mm. Jag kan börja idag.
Ja.
Jag har för mig att om det var i avsnittet innan förra så, som jag inte har lyssnat på än. Om det var så att en av oss, att jag blev så fast i din incheckning att jag glömde checka in själv.
Mm.
Mm. Men ja, så jag tänker att jag checkar in så jag inte glömmer bort det idag.
Ja.
Jag känner mig lite nervös idag faktiskt. Och jag tror att det var när du sa där att du är nyfiken på vad jag menar med att ta skit. Och då känner jag så här, gud, nu är det så här förväntningar på mig att jag ska ha massa smarta saker att säga. Och sen är jag också rädd för att, alltså jag har en idé om att jag är väldigt argumentativ och väldigt, väcker väldigt mycket ont blod i andra människor när jag har åsikter. Så nu är jag rädd, så här, tänk om alla de grejerna hoppar ut och så är det ingen som någonsin kommer att gilla mig längre. Ja, det har jag med mig.
Där är du, ja.
Hur har du det?
Jag har ett ganska stort lugn i huvudet. Jag är lite fladdrig i magen, känner jag. Men jag har ju, sen jag kom hem från den här retreaten, så går jag ju upp varje morgon en timme tidigare än jag kanske annars skulle ha gjort. Och så mediterar jag en timme. Och idag kände jag verkligen att det här börjar bära frukt. Idag var det en sån här liksom, faktiskt rent igenom skön meditation. Jag fick inte ont av att sitta still i en timme. Kanske för att jag faktiskt bara tog 50 minuter, jag vet inte. Men jag fick en väldigt skön start på dagen. Och det här att, ja, det här vill jag verkligen fortsätta med. Så jag känner mig, jag har ett lugn och en... jag har svårt att sätta ord på vad det är. Jag är inte så fladdrig i tankarna som jag brukar vara. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är skönt.
Så bra. Men då kan ju du liksom kanske hjälpa mig att reglera lite grann här i. Det är bra att en kommer in med lugn, tänker jag.
Ja, är det inte så att... jag tänker att ofta blir det så automatiskt. Och att det, jag har verkligen tänkt på det, att det är någonting som är bra att prata om. Därför det här tror jag är någonting som vi gör automatiskt i relationer. Att en är den som är mest, vad ska jag säga, känslostyrd eller känsloupptagen eller vad man ska kalla det. Och att den andra parten blir då automatiskt den som har en lugnande effekt eller som behöver gå in och vara den lugnande eller neutraliserande eller lyhört, lyssnande och närvarande så. I bra liksom, sunda relationer så tänker jag att det där är precis det som sker. Och att man kommer in och sen märker man intuitivt om den andra behöver få prata om det eller behöver få gå och vara i fred eller vad det nu kan vara. Men det kan ju bara hända om man är liksom medveten om de här processerna egentligen. Eller vad tänker du?
Ja, jag tänker också att i en bra relation, vuxna människor emellan, så är det här liksom ett växeldragande. Och det är väl säkert det du kanske menar. Sen kan jag ju uppleva att det finns relationer där jag känner att men jag är hela tiden, du vet, den som får vara inne och liksom hantera det här. Och att vara den som är vuxen, och så är den andra liksom den som bara kommer och så här bara häller ut liksom alla sina oreglerade känslor liksom.
Mm.
Och jag tänker att det är nog viktigt att...
Och hur hållbara är de relationerna, tänker jag?
Ja, men inte jätte.
Nej.
Men samtidigt så är det också att vi är ju olika. Och för ett tag sedan när du och jag var hemma hos en kompis. Tillsammans med våra respektivar.
Mm.
Och vi konstaterade att vi har tre män som är rätt lugna. De hetsar inte upp sig i onödan.
Mm.
Medan vi tre, inte så att vi hetsar upp oss i onödan. Men vi är nog mera... Att det är nog mera höga berg och djupa dalar.
Mm.
Och att vi har ju olika personligheter. Och att det är nog, i min relation med min man så känner jag att det är väldigt skönt att... att han är lite liksom trögare i sina reaktioner än vad jag är. Att det hjälper mig. Och jag tror att han har säkert glädje av att jag är lite yvigare. Och att det är ju inte en fråga om att han tar ansvar för mig, utan det, så att det kan ju dels handla om att vi är olika.
Mm.
Och dels om att vi tar olika mycket ansvar för oss själva. Så det handlar inte om att vi ska liksom ändra våra personligheter, men det handlar om att vi ska, att man ska ta ansvar för sig själv.
Ja, och då tänker jag just i de här relationerna som är långvariga, som det är med en partner som man lever ihop med, eller ett syskon, eller en vän som man umgås länge och mycket med, att det är viktigt att man inte bara fastnar i de här mönstren på grund av att man har olika personlighet. Mm. Att det alltid är så, för det kan jag ju uppleva att det har varit så mellan mig och min man, för att han är ju mycket mer liksom i balans och i jämvikt och har inte toppar och dalar alls på samma sätt som jag har. Att jag har fått ta och har tagit väldigt stort utrymme med mina toppar och dalar. Och som du säger, han har nog också, precis som hos er då, att han nu har åkt med på det där och att det har varit bra för honom många gånger. Men oftare kanske det är så att han har fått tag i skit helt enkelt ifrån mitt håll. Och det är en sak som jag på senare år verkligen... Och kanske särskilt efter den här meditationsretriten, någonting som jag vill utveckla hos mig själv. Att jag blir bättre på att vara lyhörd för när han faktiskt befinner sig i ett emotionellt läge där han behöver få det spacet och där jag kan backa. Jag har börjat utveckla det på senare år på ett sätt som jag för 10-15 år sedan inte var förmögen till.
Nej.
Jag hade inte den... emotionella regleringsförmågan eller den empatiska medkännande förmågan helt enkelt, utan det är någonting som jag har jobbat fram verkligen. Ja, men vad säger du, ska vi gå in på temat ta skit?
Ja, för du gjorde din incheckning nu, eller hur?
Ja, det här var ju en incheckning. Den är klar. Och så gled vi in på det här. Ja, nu har vi har hällt upp te.
Ja.
Vi har checkat in. Då kan vi gå vidare till dagens tema.
Ja, för det måste ju gå rätt till det här.
Ja. Det finns en väldigt tydlig regelbok för hur man ska göra. Nej, men du har ju någon slags... Jag vet, du skriver om det i boken också, om det här med din egen inre Leif GV.
Ja. Jo, men han dök ju upp när jag började skriva min första roman. Först så var jag liksom inte ens medveten om att han fanns där. Utan jag kände mig bara liksom, jag kunde plötsligt bara så här överväldigadas av en känsla av att det här klarar jag inte. Och att jag är rakt genom us eller jag har ingenting att tillföra. Så jag borde sluta. Jag borde göra något annat istället. Något vettigt. Något som jag klarar av liksom. Och sen var det som att jag började liksom höra en röst som faktiskt, alltså jag kunde förnimma det här liksom dömandena i huvudet. Och helt plötsligt innan jag vet ordet av så var det liksom, kunde jag höra bokstavligen liksom Leif G.W. Perssons röst i huvudet som sa så här:
"Åh, det här är den värsta skiten jag har läst, det är smörja. Varför skulle någon ens, det är inte värt pappret. Man kan göra bättre saker av pappret, man kan slänga den i skogen."
och jag insåg att jag faktiskt började försöka resonera med Leif G.W. då i mitt eget huvud. Alltså det här är en person som inte finns. Och att jag kände att jag var liksom skyldig den här liksom imaginära Leif G.W. en förklaring.
Och hur lät det?
Jo, men det var liksom att jag sa, ja, men man kan ju se på det här på olika sätt. Och jag gör ju det här utifrån mina förutsättningar. Och ja, men du vet, jag försökte förklara mig till den här då. Tills jag någonstans landade i att, vad håller jag på med? Jag håller på att liksom försöka resonera med liksom ett hjärnspöke. Och liksom fylldes av någon sorts över, ja, men du vet, hur man bara kan fyllas av den här, en beslutsamhet. Att bara, nej, men för i helvete, nu får det räcka. Och liksom, ja, men alltså, det här finns inte. Det här är på låtsas och jag behöver inte hålla på och förklara mig för varken hjärnspöken eller liksom människor som ifrågasätter mig liksom i verkligheten heller.
Nej, men för det är det som jag blir nyfiken på. Vad tror du den här Leif G.W. kom ifrån? Vad var det som gjorde att den här rösten uppstod? Och hur visste Leif G.W. vad han det skulle säga hen?
Ja, men jag tänker att det handlar om saker som jag har fått med mig som finns liksom som undermedvetna programmeringar. Så från det att vi föds till att vi är 6 år så är vi är ju, hjärnan är ju liksom riggad för att ta emot information och förbereda oss liksom för livet. Så att när vi föds så är ju hjärnan liksom full av möjligheter, allt är möjligt. Men sen då för att vi ska spara dem eller skapa liksom en hjärna som kan hjälpa oss under livet så är vi liksom, är vi helt öppna för vad som händer omkring oss. Och om man då har människor som säger till en till exempel att det räcker att det händer en gång, ja, men du ska inte göra det här kommer ingen gilla, eller du ska inte testa nya saker utan det är bäst att göra som andra säger, eller vad det nu är jag har fått med mig. Och sen när vi är mellan 6 och 12 år så börjar vi kunna filtrera. Men det innebär ju att från det att vi föds till att vi är 12 år så är vi otroligt påverkbara. Och även om jag inte liksom minns de enskilda händelserna och även om jag inte kan gå in i hjärnan och titta liksom på vad är det för programvara som installerades, så tänker jag att i vuxen ålder när man får de här tankarna och de här, det som jag brukar kalla för liksom de här osynliga staketen som hindrar oss liksom.
Mm.
Så tänker jag att det handlar om de här ursprungliga.
Man brukar ju säga att barn internaliserar det som de hör andra människor säga. Alltså göra, man gör det till sitt, det man hör omkring sig.
Och jag tänker
sig.
Bokstavligen att det är det som händer. Ja. Att hjärnan omformas utifrån det som vi liksom marineras i när vi växer upp.
Mm. Ja. Så tidiga programmeringar, eller vad man ska säga, tidiga röster som du har hört omkring dig kanske var det som var egentligen den här egentliga,
ja,
som Leif G.W.
Ja.
Och att han, personen Leif G.W. som finns på riktigt där ute i verkligheten, som sitter i tv-rutan och pratar, han fick gestalta det här och det blev en bra representant i din hjärna i det här tillfället.
Och jag tänker att det också hänger ihop med liksom hans demografi. om man säger så. Att han är en man som är äldre än mig, som har en sorts auktoritet och som också uttrycker sig på ett väldigt, ja, men du vet, så här självklart och kompromisslöst sätt. Att jag upplever inte att Leif GW liksom pratar nyanser så här, att han uttrycker sig, ja, ah, jo, men jag tycker så här, men det skulle kunna finnas andra perspektiv. Alltså jag vet inte om, så att han är nog min, han är nog liksom den det som jag, att jag räknar med att bli dömd av honom. Och jag tror att det var därför att om jag skulle träffa honom så tror jag att han skulle säga så där.
Men, och då antar jag att du inte har träffat honom personligen.
Nej.
Men har du träffat andra som du upplever? För det här är ju liksom att här gav du ju dig själv skit, kan man säga, på ett sätt. I ditt eget huvud. Men har du liksom upplevt det i den yttre verkligheten tillsammans med andra, på den yttre scenen?
När jag pluggade i Hongkong så vet jag att det var liksom en väldigt auktoritär... Det var en väldigt auktoritär skola. Jag gick igen den franska internationella skolan, men det var liksom under brittisk regim, skulle jag nästan säga, som hela Hongkong liksom.
Mm.
Och där, när man kommer från Sverige, då är man ganska van vid att det liksom är lite demokrati, att man får säga vad man tycker, alltså det är liksom finns lite mer förhandlingsutrymme. Så för mig var det lite chockartat att komma till en brittisk skola där det var liksom, nej men alltså jag är vuxen, jag bestämmer, håll käften, sa de ju naturligtvis inte. Men det var liksom som att springa in i en betongvägg. Och det kände jag liksom som att det var en struktur där det liksom som var riggad för att man skulle ta skit. Mm. Att det handlar inte om att känna efter eller så, utan nej, man skulle ta skit.
För att det fanns något uppbyggligt i det då, eller enligt kulturens sätt att se på det?
Alltså,
eller?
I hierarkin. Mm. Det var liksom en uppifrån och ner hierarki, och den byggde på att den som var över dig i hierarkin hade rätt och du hade fel, och den över dig bestämmer och det gör inte du. Och för mig så är nog det här med autonomi väldigt viktigt. Och, ja, men jag upplevde det att det var liksom en struktur som handlade om att... Ja, att man lät dem ovanför ge skit. Och att om man inte tog skit så ställde man allt på ända liksom.
Mm.
Och så fick man så här 4 timmars kvarsittning på lördagar.
Oh, wow.
bara en sån sak liksom.
Ja, det känns ju väldigt främmande i en svensk skolkultur så där verkligen. Det minne som dök upp hos mig nu, men också det enda som jag kom på när jag ska liksom göra så här research i min egen hjärna, min eget minneskartotek kring när har jag upplevt att jag har tagit skit. Det var när jag var i övre tonåren så jobbade jag på en lunchrestaurang. Och jobbade som sån här biträde som stod och slevade upp mat till de som kom från... Det här var på Ericsson, tror jag. Just det, Ericsson-anställda som kom åt sin lunch. Och sen så blev kallskänkan sjuk, eller om kallskänkan slutade. Och sen så sa min chef, som var en fantastisk chef, alltså en underbar människa, att kan inte du hoppa in och vicka i kallskänkan? Och jag bara, yes, vad härligt, vad roligt. Och jag gjorde det där så bra tydligen, så att jag fick ta över kallskänken där. Jag styrde upp hela, liksom, gjorde så att det blev mycket mer renligt. Organiserade upp, folk började liksom välja sallader och kalla smörgåsar och allt sånt där i högre utsträckning. Så försäljningen ökade av det. Så att jag fick liksom jobba som kallskänka trots att jag inte hade någon som helst utbildning i det. Och det var ju för att jag hade en chef som såg liksom att, ja, hon lät mig blomma ut i det här. Tyvärr så skulle hon sluta sen. Och jag blev kvar ändå, fast att jag egentligen ville gå med henne. Men den nya chefen som kom och ersatte henne var av en helt annan kaliber, skulle man minst sagt kunna säga. Hon och jag gick ju inte alls överens, utan det här var ju verkligen en sån här hierarkisk person som behövde vara tydlig med vem är det som bestämmer och vem är det som sätter ramarna här. Och hon blev ju oerhört provocerad av att jag, som inte var utbildad kallskänka, drev en kallskänk som gick väldigt bra. Jag tror att hon själv var kallskänka i grunden faktiskt. Och jag glömmer aldrig någon fredag så här, när man då på fredagarna så storstädar man hela köket. Då gick jag liksom med stora slangen och skurade golv och väggar och allting. Och då kommer hon gående emot mig där hon ser att jag går runt med sopborste, kvast, slang och skum. Och liksom, så går hon och ställer sig i dörrhålet. Och jag närmar mig hennes liksom, i dörrhålet där hon står. Och ju närmare hon kommer, ju mer börjar jag liksom stänka på henne, såklart. Och hon står kvar tills hon fullständigt exploderar och skriker åt mig att är jag inte klok i huvudet? Ser du inte att jag står här? Du har ju stängt ner hela mig. Medan jag då går i kallskänken och gör mitt jobb som jag tycker. Jag såg ju förstås i ögonvrån att hon stod där. Och jag bestämde mig för att jag kommer inte att rikta om slangen. Så det här var ju en maktkamp. Det är ju ingen snack om saken. Mm. Jag var ju väldigt så här rebellisk och så i tonåren också. Jag hade väldigt svårt med auktoriteter. Men det som hände var ju inte att hon och jag pratade. Vi började prata med kökschefen då som hon... Ja, han höll ju med henne där. Och han kände ju mig sen tidigare och vi gillade varandra. Så han stod ju liksom lite halvsteg bakom henne och... Ja, men du vet, flinade lite bakom ryggen på henne. Men det resulterade i att jag blev uppskickad till cheferna på kontoret. Jag är alltså 17-18 år. Och där sitter det bakom ett stort, grandiost, stort skrivbord. Två män... I högsta ledningen för det här stora företaget. Det här var ett stort företag. Inte Ericsson utan ett restaurangföretag. Och där får jag då sätta mig på en stol mitt emot de här och ta skit. Alltså bokstavligen två vuxna män som sitter bakom sitt stora feta skrivbord. Och sänker den här 17-åriga flickan. För att jag enligt mig då hade skött mitt jobb. Städat köket. Behöver jag säga att jag slutade där ganska raskt. Jag gick på dagen. Jag tror aldrig jag gick tillbaks efter det där. Men det var verkligen ett sånt där ögonblick. Ta skit. Och jag satt ju där och då och sa ju inte så mycket till de här cheferna. Jag berättade min version och sen reste jag på mig och gick därifrån bara. Men känslan att behöva bli så här förödmjukad. Slagen på fingrarna. Alltså ställd vid skampålen av de här vuxna personerna. Alltså jag får ju verkligen kontakt med den när jag berättar den här historien. Så det här med hierarki och det är ju liksom, det finns ju även i vår kultur i allra högsta grad. Men att det är ingenting som vi har inbyggt i vår struktur, utan vi har ju snarare valt att gå ifrån det. Men hos individer finns det ju så.
Så att, det jag lurar på är ju, vad är det de tänkt att de skulle uppnå och... Nu när vi är bekanta med SCARF och hur hjärnan funkar och sådär så förstår man ju att det där är ju inget optimalt sätt att möta en människa. Det är ju ingenting som vi mår bra av.
Nej.
Men det jag undrar är liksom, för att jag, alltså när jag var där i skolan i Hongkong, då gick man ju skolan. Jag kunde ju inte säga upp mig på dagen. Det skulle ju ha fått väldigt stora konsekvenser. Och jag tror att om jag hade haft ett jobb, om jag hade haft ditt jobb och de hade behandlat mig på det där sättet, då har man ju egentligen två, eller det finns ju hur många val som helst, men antingen så konstaterar man sig, det här vill jag aldrig vara med om igen, ni är idioter, jag går härifrån. Eller så konstaterar man att det här var fruktansvärt, jag är nog usel, jag förtjänar inte bättre. Och så går man tillbaka liksom.
Och särskilt om man sitter i en beroendesituation.
Ja.
Som man gör när man är barn. Eller man kan vara ekonomiskt beroende. Eller
ja, alla människor som beroende. Har ett jobb. Ja. Är ju liksom beroende. Av sin arbetsgivare. På det ena eller andra sättet. Alla i kort eller på kort eller lång sikt. Och jag tänker liksom att. Att det är lite extra fult. Att ge skit till någon. Som inte kan liksom ta sig därifrån.
Verkligen. Det är ju att verkligen missbruka sin maktposition. Ja. Ja. Men det här med att ta skit, alltså det är ju en sak på en arbetsplats eller i, vad ska man säga, i där det finns tydliga hierarkiska strukturer och sådär. Och det kan vi då vara, oavsett egentligen vilken kultur, så tror jag att det där finns mer eller mindre uttalat. Men sen finns det ju också det här med att ta skit i, vad ska jag säga, vanliga relationer. Vänner emellan, inom familj, alltså arbetskamrater emellan. Alltså det finns ju så mycket som jag tror att många upplever som att ta skit.
Och vi ger ju inte varandra skit för att vi vill det ofta. Alltså jag tror att det finns ju härskartekniker och ja men du vet när folk gör det väldigt medvetet. Men jag läste ett citat för ett tag sedan där det var någonting i runda slängar. Liksom, att om du inte läker dina egna sår så kommer du att skvätta blod på din omgivning. Och jag tänker att det här med när man inte har mött sina känslor, när man inte har liksom koll på sina känslor, så kommer man att ge folk skit.
Mm.
Och folk kommer förmodligen inte att hänga kvar. Det är där jag pratar om att man hoppar bomben i en latrin.
Ja.
Och att ja, nej, men folk kommer inte vilja stå i närheten när man har gjort det liksom.
Nej, det blir inte trevligt alltså. Nej. Nej, och det där tänker jag, och då kan man ju använda det här begreppet att projicera också, där man, för det upplever jag att jag har gjort väldigt mycket i mitt liv, alltså kastat mycket skit på andra för att jag inte har varit hel eller ens på väg att börja läka på insidan.
Men det är där, så vi gör.
Ja, det men alla, gör alla människor det?
Ja, men jag tror alla människor som inte är helt hela kastar ju antingen skit utåt eller inåt på det ena eller andra sättet. Igår så pratade jag med min man om ja, någonting runt det här. Och jag kom att tänka på när vi var iväg på sportlovsresa. Och jag hade fått den här nya rullväskan.
Mm.
Och ja, på vägen ner så glömde jag den i kön. Så att när vi skulle checka in så bara, ja men alltså, vi har ju bara 3 väskor. Har vi bara 3 väskor? Och sen när jag insåg att jag har glömt min väska så här, du vet, 50 meter bort i kön. Då stod den ju kvar där. Och sen på vägen hem när vi står vid taxin. Och så ska vi lasta in liksom väskorna i bakluckan. Återigen liksom, vi har bara 3 väskor här. Och då har jag gått ifrån min väska. Inne vid bagagebandet.
Okay.
Och jag skulle kunna ge liksom hur många förklaringar som helst till varför jag glömde väskan. Ja, vi glömde specialbagage och jag var inte van vid rullväskan. Och sen att Kalle gick runt med bara med sin ryggsäck. Och jag var minsann ansvarig för hans väska. Så när vi står där ute och inser vi bara 3 väskor. Och min man han går in för att försöka liksom få tillbaka den. Så säger jag till Kalle då. Ja, men om jag inte hade behövt hålla koll på din väska så hade jag inte glömt min väska. Han säger ingenting. Han inser väl att jag inte är på en bra plats.
Mm.
Men jag kastar ju skit på honom. Jag kastar min skit på honom. Och sen senare på kvällen så berättar min man för mig att ja, Kalle sa, berättade för mig liksom att ja, mamma sa att det var mitt fel att hon glömde sin väska. Men det är det inte, va? Och Kristoffer hade sagt till honom, nej, det är det inte.
Kloka Kalle.
Nej, men så ja, jag tror att vi gör det allihopa. Eller jag gör det i alla fall. När jag hamnar i en situation där jag liksom skäms och tycker det är pinsamt och... Ja, men det är mycket skönare om saker är någon annans fel än ens egen. Än att bara, alltså, jag var bara tankspridd och klantig.
Ja, det är ju den snabba lösningen. Alltså, ja. Många gånger är det en snabb lösning att hitta det här utanför sig själv. Ja, men det kan ju också göra lika ont för en själv att kasta skit inåt. Jag är en idiot som inte kan hålla reda på min väska. Liksom.
Tror du att det finns folk som inte ger skit?
Jag hade nog sagt nej tidigare. Nu efter att ha... varit på den här meditationsretriten som jag kommer tjata om. Nej, men alltså att jag har fått en inblick i att det kanske är möjligt att rena sig själv på insidan genom att bli, alltså komma i kontakt med sina mönster.
Men de flesta av oss är ju inte där.
Nej, absolut. Nej. Inte. Och alltså, det är kanske ingenting som... Det är ju absolut ingenting som sker på en 10-dagars retreat. Att man blir av med sina mönster. Det finns ändå någon slags hopp om att man kan göra sig fri från fler och fler sådana här negativa mönster. Som jag sa inledningsvis där. Varför upplever jag att jag inte har fått så mycket skit av människor? Det är klart att om jag börjar rota, det är klart att jag har det och upplevt massor med sådana saker. Alltså det finns ju buntvis säkert. Men ingenting som sådär har bitit sig fast tydligen. Nej. Så att det kommer upp liksom det ena efter det andra när jag ska liksom tänka på det. Men den andra frågan som jag ställde mig var ju då, beror det på att jag har varit så skräckinjagande att människor i min omgivning kanske inte har vågat? Den frågan blev väldigt intressant för mig. För jag vet att det finns människor i min omgivning som har, under min uppväxt och även nu tror jag, som faktiskt går runt och är lite rädda för mig. För mig har det varit väldigt viktigt det här med tydlighet. Att vara tydlig med vad jag står någonstans, vad jag klarar av för stunden, om jag, vad jag inte går med på. Jag brukar vara väldigt så där tydlig mot mina nära, att men det här accepterar inte jag. Det här går min gräns liksom.
Men kanske att det handlar om det då, att du är bra på att sätta gränser och att det är det som gör att du inte har fått så mycket skit, men att du kanske har satt gränser på ett sätt som inte har varit optimalt.
Absolut. Ja. Ja. Ja, för jag har verkligen inte haft, jag har inte haft förmågan att leva mig in i hur upplevs jag av andra, utan min drivkraft att vara tydlig har varit så stark. Så att den har ju, utifrån det perspektivet har jag ju varit liksom väldigt, vad ska man säga, självupptagen eller egoistisk idé, för att det har varit så viktigt för mig. Men jag har ju gjort det av, vad ska jag säga, skälet att det är viktigt för mig och att jag vill att andra ska veta så att det ska bli lätt för dem. Alltså det, förstår du? Mm. Men vart efter jag har lärt mig att se mig själv utifrån så har jag ju insett att oj, vad jag måste ha väckt rädsla och saker i andra människor. Därför att också när man ska vara tydlig mot någon så det är ju kanske inte sitt mest glittrande leende man tar fram när man sätter gränser mot andra, utan man kan ju se ganska bestämd, arg, hotfull, ilskan eller liksom vad man nu sätter för epitet på det. Så att det är klart att jag har väckt massa jobbiga saker i människor. Och samtidigt så som jag har försökt vara tydlig och sätta gränser, så har jag också, alltså jag verkligen uppskattar när människor sätter gränser mot mig.
Mm.
Så det går åt båda håll. Alltså det bästa jag vet är att få ett ärligt nej.
Mm.
Och bland det som väcker mest, det som är jobbigast i mig, det tycker jag är att ta skit mer för mig. Det är när någon säger ja men egentligen menar nej, och det där tycker ju jag att jag känner ganska
tydligt.
Det gör
nog jag ganska ofta. Att jag säger nog ja fast jag menar nej. Mm. För att jag tänker att om jag sätter gränser så kommer jag inte få vara med. Att jag liksom, att priset jag betalar för min plats i gruppen eller min plats i ett sammanhang, det är att jag gör precis allt det som du säger. Så att jag tänker liksom att det här med att ta skit, det är liksom, ja men det är något som jag måste göra. Det är liksom, för mig är det väldigt otryggt att inte ta skit. Eller att säga att nej men jag tar ingen skit. För då tänker jag att då säger liksom omgivningen att jaha, nej men, ja men tack för oss då. Okej.
Okay. Just det, då åker du ut i kylan.
Ja.
Ja.
Så jag tänker att liksom det här med självkänsla och att ta skit hänger nog ihop. Att man är nog mer benägen att ta mer skit ju sämre självkänsla man har. Och sen undrar jag om det kan vara så, eller jag tittar på mig själv att... Ja, men att jag tänker att det liksom är någon sorts kontraktrelationer emellan. Och att jag undrar, ja, men undrar om jag har gett en massa skit som jag inte riktigt är medveten om. För att jag tycker att ja, men i den här relationen då har jag rätt att göra det.
Hur då menar du?
Jo, men som det här med väskan till exempel. Vad är det som gör att jag ger mig själv rätten att ge Kalle skit? Hade jag gjort samma sak om han hade varit vuxen? Eller är det liksom att min upplevelse är att amen, det var tryggt att ge honom skit? Förstår du?
Mm, jag tror det.
Jag tror inte jag förstår riktigt själv heller.
Och det där är väldigt, nej, men det där är väldigt intressant just utifrån att vi kan säga och göra saker. Alltså behandla våra barn på ett sätt som vi aldrig skulle göra mot någon annan vuxen.
Nej.
Eller någon utanför vår familj. Och att det i sig handlar ju om att där har man en trygghet. Att man får vara, som jag brukar säga, sitt bästa men också sitt allra värsta jag.
Mm.
Medans om man är ofta sitt värsta jag mot sina barn så blir det ju verkligen inte bra. Men de klarar ju att man... Ja, men som det här är ju ingenting, tror jag, som Kalle kommer
nej,
att...
Nej, och jag bad liksom ju om ursäkt. Vi pratade ju om det och jag förklarade ju för honom att ja, men det var ju för att jag skämdes. Det var ju pinsamt och då ville jag hitta en anledning och då stod du närmast liksom.
Ja, ja men precis. Och är det då att... Ja, men i stunden kanske att kasta skit. Men jag tänker också med mer såna här situationer... Ja, men om vi istället för att säga kasta skit, om vi kallar det att ge feedback.
Mm.
Vad tänker du då? Ordet feedback vet jag att du har en spännande relation till.
Ja.
Eller? Det är min tolkning.
Nej, men,
i alla fall.
Alltså,
intressant för mig, vad du tänker kring det.
Eva Humboldt, som jag har gått flera utbildningar inom neuroledarskap, hon har ju någonting som hon kallar för feedbackrevolutionen. Där hon menar att vi behöver liksom ändra sättet som vi ser på feedback. Att Vi har haft en idé, säger Eva då, att ja, men vi tror att vi behöver få veta vad vi gör fel för att kunna göra rätt. Men det hon menar är att det är genom samtal där vi diskuterar som vi själva hittar våra egna utvecklingsområden. Och Anna Malmsten som jobbar som kommunikationsstrateg och med talarträning, hon sa ju något i stil med att om man förstärker det som fungerar så försvinner det som inte fungerar. Och jag tänker liksom som att om man, att det är som att man låter liksom att man blåser upp en ballong, den här positiva ballongen. Så istället för att man liksom försöker liksom hitta alla de här negativa ballongerna och panga dem liksom. När man ger feedback då, traditionell feedback, så är ju det också, då gör man ett antagande om att om jag ska ge dig feedback på någonting, om du har hållit en föreläsning eller någonting, så gör man ju ett antagande att jag har liksom en objektiv sanning. Eller jag gör antagandet att jag vet bäst. Förstår du vad jag menar?
Jag tror det. Jag delar inte din åsikt där, men jag tror jag förstår vad du menar.
Men om jag istället utgår ifrån min upplevelse, istället för att jag pratar liksom objektivt, upplevt objektivt om vad jag har sett.
Nej, men för det där tror jag att vi har olika tolkning av begreppet feedback. Mm. För mig är feedback, allting är feedback. Ren så här biofeedback, vad vi upplever i kroppen. Jag liksom hör mig själv prata nu, så får jag biofeedback för att jag kommunicerar ut det via munnen och tar in det via öronen. Så det är feedback. Men jag tänker att för att jag ska kunna ge en annan människa feedback, så behöver jag vara medveten om att det är min subjektiva upplevelse och åsikt, eller det jag har observerat hos den andra, som ju är en liten, liten uns av den så kallade verkligheten. Mm. Och att den andra personen, att jag är väldigt tydlig med att för det första fråga om den andra personen vill höra, vill ta del av det jag har lagt märke till, det jag har sett och hört. Och om den andra personen säger nej, så behöver jag respektera det. Och säger den andra personen ja, så har vi ett kontrakt liksom att det här är min, det här såg och hörde jag. Vad tänker du kring det? Och att jag också, istället för att då liksom bara, om jag har sett någonting som jag känner att ja, men det här förstår inte jag uppriktigt, jag förstår inte, och det är därför jag vill fråga dig, när du gör och säger så här, vad handlar det om? Vill du berätta för mig? Och om du vill det, så kan ju du fylla i en lucka hos mig som gör att jag förstår varför du har agerat som du har gjort. Eller så handlar det om att jag ser, kanske om vi, låt säga att vi har barn tillsammans och jag ser att du behandlar våra barn på ett sätt som faktiskt inte är okej. Då vill jag ju berätta vad det är, genom att berätta vad har jag sett och hört dig göra som gör att det här är inte okej liksom. Och att jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt när man jobbar med feedback i relationer att det är, att vi lägger på bordet vad det är vi gör. Inte det här liksom att jag klampar fram till dig och bara så här, du sa, du gjorde, och det är liksom skit, eller så kan man inte göra, eller det är inte okej. Förstår du?
Absolut. Och det är det som Eva distingerar också när hon pratar om, istället för feedback så pratar hon om meningsfulla samtal.
Mm.
Och meningsfulla samtal, det rymmer ju liksom allt det där som du pratar om egentligen. Traditionell feedback är ju på något vis att vi har en idé om att ja, nu ska vi prata om någonting som ska bli bättre här. Men innan man har en relation där man litar på varandra, så är det väldigt svårt att ge något vettigt och att ta emot något vettigt. Och om man tittar på hur min relation till ordet feedback är, så känner jag ju hur det drar igång hotsystemet. Det är ju inte liksom den bästa
förutsättningen. Nej.
Och jag tänker att du och jag har också lite olika, du är ju mycket, jag har ju liksom ett mycket mindre känsligt hotsystem än vad jag har. Jag är ju mer, jag är mycket, mycket räddare. Alltså utifrån vad jag har varit med om kanske. Eller hur min fysiologi liksom ser ut. Så att det räcker med att man säger ordet feedback, så känner jag att jag liksom, du vet, börjar andas på ett annat sätt. Bara vi sitter och pratar om det nu, så känner jag hur jag, nej men jag är inte på en plats där jag känner att jag vill utvecklas och lära mig. Utan jag hamnar på en plats där jag känner att jag vill försvara mig.
Just det, du är på väg att backa in i grottan.
Ja, absolut. Liksom, så att ordet feedback skapar liksom inget bra.
Men det är laddat hos dig på ett sätt. Så det är inte bara den här neutrala signalen som skickas. Nej.
Och det är inte neutralt för de allra flesta människor. Utan att få höra att man gör något fel är, vi är liksom vi är ju konstruerade på det sättet att uppfatta det som ett hot och att vilja slingra oss. Hjärnan tolkar ju som smärtsamt.
Det är där jag menar att för mig är inte feedback att uppmärksamma dig på att du har gjort någonting fel.
Mm.
Den automatiska kopplingen, den har inte
men
jag.
Men den automatiska kopplingen, det är ju så vi använder feedback. Alltså när man lär sig feedback, ja men då ska man börja med något positivt. Och sen ska man ha något negativt i mitten. Och sen ska man avsluta med något positivt. Så min upplevelse är ju att sättet vi ser på feedback idag handlar om att vi gör någonting som inte är bra. Och det ska vi hjälpa varandra att korrigera.
Mm.
Och så egentligen när jag säger att jag inte gillar traditionell feedback och inte gillar feedback som koncept, det är det jag menar.
Mm.
Sen det här att vi ska föra samtal, att vi ska utvecklas, att vi ska hjälpa varandra. Ja men absolut, I'm all for it, ja, absolut. Men för mig så är ju liksom feedback-konceptet som jag inte trivs med, det är ju dels att ordet har blivit laddat. Jag tror att det är svårt, ett svårt ord att fortsätta använda.
Mm.
Och att jag ska påtala saker som du gör och som du behöver ändra på.
Mm.
Anna Malmsten, vår kommunikationsstrateg, berättade en jättehäftig historia när hon vid något tillfälle hade påtalat någonting som någon skulle göra annorlunda. Det där var inte bra, sluta med det. Och där hela talarträningen sen gick ut på att för den här personen att försöka komma ihåg att inte göra det. Mm. Och det blev inget bra.
Nej.
Men sen när vederbörande då, ja men tänk inte på det. Gör så där så mycket du vill. Då blev det plötsligt hur bra som helst.
Mm.
Jag tror inte att den typen av liksom, att få veta vad man gör fel leder någonstans bra.
Nej, det håller jag helt och hållet med om. Vi har helt olika koppling till ordet feedback. Vad har vi lärt oss idag? Har vi lärt oss något?
Nej, nu sitter jag här och är arg.
Vad behöver du? Vill du fortsätta vara det? Eller vill du
Jag känner att det är ett ämne som engagerar mig väldigt mycket. Och jag tänker att
Anna, får jag ge dig feedback? Säg nu, John, snälla.
Hela min kropp säger nej.
Kan vi leka att du säger ja?
Ja, vi leker att jag säger ja.
Jag observerar att du blev röd på halsen.
Ja!
Ja! Ja! Ja. Men, blev det jobbigt när jag sa så?
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag känner liksom både sån här ilskan, men så här bakom den här ilskan så kom det så här bara, men shit vad mycket som finns att göra här. Och jag känner mig så ja. Att du vet, att jag bara, åh, det här, vilken möjlighet att det här liksom ska få nå ut till fler. Så det här är mera så här, tror jag, en så här, wow, vilken insikt flammig jag blev, tror jag. Men nu jävlar, får det vara nog för idag.
Nu får det vara nog för idag, ja precis. Ja, nu känner ju hela våra system att vi har pratat.
Nu kanske behöver vi så här öppna dörren och släppa in luft.
Ja, hoppa och dansa lite och ge varandra feedback. Ja, men innan vi slutar så behöver vi ha någon slags idé om vad vi ska göra nästa gång.
Ja.
Och jag har en, snälla, säg att jag får säga vad vi ska göra.
Om du lovar att aldrig ge mig feedback igen så länge du lever.
Ja, jag ska aldrig mer ge Anna feedback så länge jag lever. Men sen, när jag har dött, då kommer jag tillbaka. Nej, jag ska verkligen försöka respektera det här. Att hålla ordet feedback borta ifrån vår relation.
Ja.
Däremot så tänker jag att vi kommer att ha massa meningsfulla samtal även i fortsättningen. Nej, men det, alltså för något avsnitt sen så gjorde ju du som en intervju med mig. Efter att jag hade varit på den här meditationskursen. Och då tänker jag att jag skulle vilja göra ett avsnitt mer som en intervju med dig. Skulle det kännas okej?
Det låter jätteroligt.
Och det jag är nyfiken på är ju, alltså vi brukar ju prata med varandra även utanför podden. Och man berättar liksom en historia från sitt förflutna. Eller det har hänt någonting under dagen. Eller som har gjort så kände jag så här och tänkte så här. Och, ja men du vet, man berättar lite historier om sig själv. Och man har kanske en historia som man har berättat för många människor. I sitt eget huvud. Alltså sådana här upprepade berättelser om vem är jag och varför har jag blivit den jag är. Så att jag är väldigt nyfiken på, vem är Anna utan dina liksom gängse historier?
Finns jag ens då?
Det är jag nyfiken på.
Ja, det blir spännande.
Inte du också det?
Jo.
Ja. Ska vi podda om det? Ja. Eller känns det
först ska jag bara coola ner mig lite.
Ja, du har ju ett stund på dig.
Ja.
Okej, men då gör vi så.
Ja, tack. Tack för idag. Hej då.
Hej.